Välkomna tillbaka till Sanningen måste fram.
Och den här gången ska sanningen fram.
Ja, men lite så är det ju.
Ja, men det, jag försökte vara lite så här seriös.
Ja, men det är ju seriöst för att vi går igenom journalanteckningar, och det här är ju fortsättningen på det förra avsnittet som egentligen bara skulle bli ett avsnitt, men vi kom typ 5 sidor.
Precis, för 2 veckor sedan så började vi med Jockes sospappersresa och vi tänker vi fortsätter i den här veckan.
Ja, det var ju jättemånga som ville höra fler delar, och framförallt reagerade ju väldigt starkt på innehållet, hur fan rent ut sagt det kunde få vara så här.
Ja, det var väldigt många som hörde av sig som sa att de kanske jobbar inom socialen och inte känner igen sig i det, i att det är så här nu. Det känns ju bra. Men sen var det också andra som hörde av sig som sa att det är nästan exakt så här. Så det känns som det finns väldigt 2 sidor av ett mynt som vanligt.
Så det var till och med folk som sa att det kan gå till så här nu.
Ja, men lite. Alltså det,
jag hade förhoppningen att det här var bara då. Ja. Och det sa ju jag då, att nu ser det nog inte ut så här.
Precis, men jag kan tänka mig folk som är i det, i affekt, och liksom är påverkade av det och kanske känner väl att det är exakt samma som de går igenom nu. Sen så är det ju jättesvårt att ta gift på, såklart. Men jag tycker att vi hoppar rakt in i det.
Man kan ju inte säga så här nu, men skit i det, för nu kör vi våran podd, för vi ska ju inte skita i det.
Nej, vi ska inte skita i det.
Så du måste prata om någonting annat så jag kan säga att vi skiter i det.
Vet du vad jag precis såg?
Nej.
Jag såg Batman som stod på köksdisken och åt din gamla kebabtallrik.
Gjorde han det på riktigt?
Ja.
Men jag har inte hunnit äta idag. Jag har varit full rulle hela dagen med YouTube, blogg och möten och grejer. Mm. Så jag fick ju bara ta Fodora som lyckades. När jag beställde så stod beställningstiden lika långt som den GPS du skickade på mig. Och då tänkte jag att Fodora brukar oftast vara försenade. Så
precis när jag parkerade utanför Lundellhuset så stod jag den rosa Fodora-bilen och så skrev jag till Jocke: du kan fan glömma att äta nu, vi ska podda. Så Batman käkar upp din mat istället. Men vet du vad? Skit i det nu, för nu kör vi igång vårat avsnitt! Kommer du ihåg vad vi avslutade senast?
Ja, men jag tror att det var att den här psykologen kommer träffa mig i familjehemmet i slutet av veckan. Jag tror att vi var någonstans där på papper 5.
Ja, men för att fräscha upp minnet då. Hur gammal är det? Vilket år är det här? Det här är 94.
Ja, alltså det är ju bara några dagar, vecka efter jag placerade i familjehemmet fortfarande.
Ja, det gick ju väldigt, väldigt fort. Och ni som inte har lyssnat på Jockes såspapper avsnitt 1, gör det innan det här avsnittet så att ni får en kontext.
Men i alla fall, här beskrivs det ju då att den här helgen har ju varit jobbig. Det gick ju bra den första helgen, kom jag ihåg att det stod.
Mm.
Men den här har varit jobbigare. Och min mamma vill då inte placera om mig en gång till. Och har pratat om detta i familjen. Om man ska placeras på nytt vill hon vara med.
Okej. Okay. Vad innebär det då? Att hon orkar inte hålla på längre. Hon vill bara att du ska stanna där och vara där. Hon orkar inte mer bråk nu.
Ja, alltså det här var ju någonting tillfälligt.
Mm.
Och jag känner ju min mamma.
Mm.
Jag vet hur hon fungerar. Och det här är ju för att hon vet att det här var något tillfälligt. Jag kanske behöver åka hem emellan jag placeras på nytt.
Mm, precis. Så nu när du väl är där. För det var ju också så att socialen sa ju det. Att du kan ju vara i det där fosterhemmet i 2-3 veckor.
Yes.
Eftersom du har allergi och de har pälsdjur i familjen.
Ja, hund och katt hittade jag sen. Jag har för mig att jag bara sa hund, men jag hittade även att det var katt där.
Ja, precis. Men det var ju en tillfällig liksom tillflyktsort. Men din mamma ville ju gärna att du ska stanna längre.
Ja, nu säger hon att jag kan inte placeras om igen.
Nej.
Och var kommer denna omtanke för mig ifrån helt plötsligt?
Ja, det är väl för att hon inte vill ha hem dig.
Men ja, men varför? Det är så fult. Hon använder sig av mig så här. Men Joakim kan inte placeras om igen. Det är viktigt att han är kvar där nu. Mm.
Och trots bara, att det inte går. Jag kan inte andas. Det är fälsdjur överallt.
Trots att det inte går liksom. Ja. Att försöka köra med det här kortet. Dagen efter den här anteckningen, då kommer ju mamma och min styrpappa Thomas och besöker mig där. Och då beskriver då fosterfamiljsmamman här i anteckningar till socialen att jag sitter nära mamma hela besöket. Vill ha mammas uppmärksamhet hela tiden. Och överlag ändå verkar ha funnit mig till rätta i familjehemmet. Men när mamma ska åka så blir jag orolig och gråter. Och vill veta när jag får träffa henne nästa gång. Vilket gör att styrpappan får gå in och bryta mellan mig och mamma då. Och säga åt mamma att klä på sig. Medan jag storgråter. Och sen får fosterfamiljsmamman Margot då ta hand om mig när mamma går. Men det är inga aggressionsutbrott som min mamma tidigare har beskrivit. Fortfarande inte. Bara en stor ledsamhet.
Men känner du, minns du den här känslan? Minns du det här? Eller är det här bara någonting som du läser nu och inte minns?
Fragment minns jag. Ja. Alltså mer känslan i kroppen och orolig för vad som ska hända med mamma och vad hon ska göra.
Precis, för i det här skedet så har din mamma hotat med självmord flera gånger. Och jag förmodar att du är då rädd för att släppa mamma, för att inte vara nära henne, eller?
Ja, men precis. Nu kommer en jättekonstig text. Mm. Vid återresan till Vadstena, då blir mamma lite konfronterad då att Jocke är ju inte som du har beskrivit hemma.
Vem är det som konfronterar henne?
Ja, men det är ju socialsekreteraren.
Ja, som skriver den här rapporten som du håller i din hand.
Ja, men precis. Mm. Och då skyddar sig mamma med och säger, ja men han spelar då, han är annorlunda i familjehemmet. Så här är han aldrig hemma. Hemma är han aggressiv och bråkig. Och där har jag varit jätterädd för honom. Han har hoppat på mig och syskonen. Hon har till och med fått stänga in sig för att vara i fred från honom.
Står det så? Står det så i pappren?
Ja.
Nej, vad sjukt. Så tanten och fosterhemsfamiljen ser ett helt annat barn. Ett ledset och ett barn som är rädd. Medan din mamma fortfarande beskriver dig som ett monster.
Och det eskalerar varje gång hon blir ifrågasatt. Har du tänkt på det? Det var ju tidigare också när psykologen tog upp det, när socialen tog upp det. Då läggs det på liksom ett lager att jag blir värre för att hon ska få någon liksom mandat över situationen. Och nu helt plötsligt så har hon behövt stänga in sig från mig.
Det känns ju som en sån sak som man hade börjat med. Eller hur? Det hade hon ju sagt i första rapporten i så fall. Om hon någon gång hade behövt stänga in sig från det för att hon är så rädd för dig, då hade hon ju sagt det direkt.
Alltså det är ju som verklighetsfrånvänt att en vuxen människa behöver stänga in sig från en 8-åring. Mm. Vad skulle jag göra?
Ja, det kan man
ska göra. Jag hugga liksom i dörren med yxa? Mm. Jag tror att hon börjar tycka att det är jobbigt här att det som hon har beskrivit till socialen för att bli av med mig inte existerar i andras ögon överhuvudtaget. Och då känns det som att hon måste spä på det hela tiden. Mm. Och här säger hon också att hon vill veta vad det är för fel på mig. Och då står det alltså ordagrant. Inte bara jag vill att Joakim ska genomgå en undersökning, utan det står att mamma vill veta vad det är för fel med Joakim.
Inte sådär, jag vill hjälpa mitt barn och jag vill liksom veta sådär, hur kan vi hjälpa honom? Utan...
Det står veta vad det är för fel med honom. Oh. Liksom ordagrant. Alltså, borde inte socialen reagera när man använder det här ordvalet?
Där borde ju socialen skrivit en liten fotnot. Sådär. Mamman uttrycker sig väldigt konstigt eller underligt om sitt barn.
Ja, det är jätteunderligt. Ja. Och de vill ha en utredning och mamma vill veta varför jag betett mig så illa hemma.
Men under det här besöket då, den andra helgen hos fosterfamiljen, då var socialen med då?
Ja, men precis.
För det är hon då som skriver den här rapporten nu, eller hur?
Hon
konfronterade då mamman i bilen hem sen. Så. Hur kommer det sig att Joakim inte beter sig så som du berättar att han faktiskt gör? Och då blir hon aggressiv och säger så här, ja men han beter sig inte så hemma. Jag vill veta vad det är för fel på honom.
Ja, och att jag skulle spela någon roll. Alltså, jag är 8 år gammal. Jag är inte kapabel till att sitta och manipulera och ha en fasad.
Nej, de sa ju också att du rent mentalt var 3-4.
Ja, ännu mer då. Att skådespela.
Ska du liksom vara så utstuderad ond Så att du liksom som någon slags Omen-pojke sitter där, eller hur?
Precis, ja. Jag fick den flashbacken också ja. Från Omen. För jag för mig att det finns scener i den filmen när det kommer på besök och pojken är helt övertrevlig. Exakt. Och
ögontjänare.
Ögontjänare, ja. Och sen när de åker därifrån så står han i trappan liksom med svarta ögon. Så jag tror ju också det här är liksom taget.
Det är så sjukt att det är, massa film, att det är så mycket filmreferenser i de här papperna. Att det liksom, man kan se spår från din mammas vittnesmål att hon har liksom tagit filmreferenser.
Och vet du vad det påminner om? Nej. Det finns en dokumentär på Netflix som heter Don't Fuck With Kittens.
Ja.
Han mördaren där i filmen. För de som inte har sett den så dyker det upp klipp med någon plågar katter. Mm. Alltså, och några på internet börjar sätta sig och försöka spåra den här personen. Och sedan så är det ett mord som dyker upp. Och då är det ju filmreferenser hela tiden från, vad är den heter? Michelle Pfeiffer, va?
Ja, precis. Är det... Oh, vad fan är den heter? Dödligt.
Ja, men är det något sånt? Basic Instinct.
Just det, Basic Instinct är det. Mm. Han använder väl samma karaktärsnamn också på den här som han säger manipulerar honom. Allting.
Precis, och använder scener från filmen. Han åker till någon stad som var i filmen och lämnar det som ledtråd till polisen och grejer.
Flera år innan han gör det, så han är ju jävligt utstuderad.
Ja, men precis. Mm. Så det påminner lite om det, att använda filmreferenser på det här sättet. Mm. För liksom, det är helt... Det finns inte en chans att, som du säger, om jag var på en 2-3-åringsnivå, att jag skulle, dels när psykologen säger att jag är helt förstörd psykiskt, kunna ögonkänna och ens förstå sambandet till vad det skulle gynna mig att göra det.
Nej, det är världsfrånvänt. Men i den här åldern så var du, gick du ändå i skolan ju. Här måste du ju gått i tvåan, skulle börja trean.
Ja, men precis, trean. Ja, eller jag gick i tvåan. Det här var slutet, det här är ju som jag sa i förra februari under andra klass. Så det är 3 månader kvar till sommarlovet och avslutningen på andra klass. Och sen till hösten då skulle jag börja tredje klass.
Och hur påverkar det här din skolgång? Minns du någonting från det?
Ja, det minns jag jättetydligt. Jag minns att jag fick åka taxi från Margot och Roina. Och det kommer det här faktiskt till skolan. För de började ta upp då att jag ska gå i skolan. Och då tror vet du, mamma och min styrpappa att jag inte vill gå i skolan. Mm. Men Margot och Roine ligger på att det är viktigt att jag prövar skolgång och träffar människor. Mm. Så mamma vill inte ens att jag ska gå i skolan.
Det
liksom.
Alltså fosterföräldrarna här är ju vettiga. De vill att du ska komma ut, träffa andra barn, få en rutin och liksom fortsätta vara i skolan. För den här tidpunkten då så har du varit hemma från skolan ett tag under allt det här tumultet.
Ja, och här trycker ju mamma på att jag ska göra en utredning och kräver det och får igenom det då. Mm. Och har kravet då att jag ska vara kvar hos Margot och Roine under utredningstiden, vilket är ytterligare 4 veckor, vilket Margot och Roine tycker är okej.
Så här har din mamma fått igenom då, att nu gör vi en psykologisk undersökning.
Ja, men precis. Och då står det att familjehemmet är beredd att ta hand om mig under utredningstiden. Det kommer ta minst 4 veckor.
Ja.
Och under besöket får vi också anledning till att tala med Joakim om tiden. Eftersom Margot ej har körkort så får hon åka taxi till BUP med mig. Är också överens om att Joakim behöver träffa föräldrarna minst 2 gånger per vecka. Detta är okej för familjehemmet. Familjehemmet avtalar tid med föräldrarna. Vad det gäller skolan ska Margot också tala med mig under veckan att jag ska tillbaka till skolan. Och vid besöket idag, alltså det är socialen som är där, inte mamma och min styrpappa, så beskriver de mig som glad och pigg. Han pratar och visar sina grejer och beskriver att han har det väldigt bra i familjen. Mm. Så det här blir ju spännande, mammas kontring nu. Nu börjar jag liksom må bra igen. Jag ska boka en tid för min förkylning på vårdcentralen. Så jag var väl snuvig då, antar jag.
Är det förkylning eller är det pälsallergi?
Jag tänkte också på det här faktiskt.
Fan.
Den 25 nu. Så nu, sen vi började avsnittet har vi poppat fram 4 dagar då.
Yeah.
Och då har socialförvaltningen ett samtal med Margot, ja, som berättar att veckan har gått bra. Jag har talat en hel del om fritids överlag. Och att där har någon slagit mig med en bandyklubba i huvudet.
Men då hade du börjat gå tillbaka till skolan och går i skola och fritids nu?
Nej. Jag bara berättade, alltså jag pratade med Margot om,
jaha, det här är gamla minnen då.
Och enligt min mamma så är det fler barn som inte vill gå till fritids. Då är ju min mamma inne på att någonting fortfarande
är. Just det, hon är inne på att du eventuellt blev molested, ja, på fritids.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mm. Margot har då frågat henne om hon inte har pratat med personalen om detta. Men det har ju inte mamma gjort. Jag gillar ändå Margot att hon direkt ifrågasätter. Bara, men har du pratat med personalen om det? Nej. Och ändå så som de skriver, men så var inte fallet. Det är ju lite så här mellan raderna. Nej, men klart hon inte har gjort det.
Nej, precis.
Och då tänker jag, varför reagerar de inte mer då? För att de har ju skrivit det här som att det var självklart att det är klart morsan inte har ringt och kollat det. Hon bara påstår att det har varit ett övergrepp emot mig på fritids, men du har inte ens ringt till personalen och kollat upp någonting.
Nej, men inte ens, alltså, hade jag misstänkt att någon av mina barn var utsatt för det, så hade man ju dragit igång en djävulsk apparat. Man hade väl ringt polis, alltså man hade väl gjort hur mycket grejer som helst för att få reda på om det verkligen var så.
Och här är ju också min morsas brist på att ljuga, alltså att inte få ihop saker. Hur fan vet hon att andra barn inte vill gå till fritids?
Jag förmodar att hon inte är en sån mamma som var liksom sådär, kände alla dina kompisar och att ni var hängde hemma. Alltså hon var ju ingen inbjudande mamma som kände de andra barnen, förmodar
jag. Nej, jag lekte ju inte med några barn hemma som gick på mitt fritids.
Nej, så jag menar det. Så det är ju bara ljug, för hon har ju väl typ inte ens träffat de andra barnen.
Nej, precis. På lördagen då, den 28, 3 dagar senare, så hälsade ändå min mamma på med min bror Kristoffer. Jag var väldigt orolig på fredagen inför det här besöket, berättar Margot. Här kastade jag det här biljardklotet som jag berättade om tidigare. Mm-hmm. Så där minns jag ändå.
Var det här på fredagen?
Ja, jag har för mig att det var samma dag. Jag för mig att jag sa det i förra avsnittet, att jag trodde att det var samma dag som när jag lämnades där. Och fönstret klarade sig. Och då har jag för mig att jag också sa att jag för mig att det inte gick hål i fönstret.
Men du kastade, du agerade ut för att du visste att mamma skulle komma dagen efter.
Ja.
Kastade en biljardkula mot ett fönster som inte gick sönder.
Ja, och bet Margot.
Bet Margot? Uh-huh. Du är ändå rätt gammal här.
Ja.
Det är därför de anser att du är på en treåringsnivå. Det är som Giggo springer runt och biter folk.
Ja, men
det gör
lite
man
så.
Inte när man är 8.
Margot höll mig och lugnade mig och jag grät och hon försökte prata med mig. Och det här är ju också så här skitobehagligt att jag mår hur bra som helst här i veckorna. Mm. Och sen fort min mamma ska komma så är det som att det liksom får en knäpp. Och det måste ju vara något trauma som kickas igång då.
Mm. Ja, verkligen.
Och efter mammans besök så blev jag en period efter ledsen. Jag gick och la sig 19.30. Jag grät och pratade med mig själv. Och jag la mig senare på golvet under byrån. Usch, vad hemskt.
Ja, fan, jag tycker det är så. När det beskrivs att du har liksom legat under din säng och liksom under möbler. Det är liksom så här skyddsbeteende från ett barn som är så här, jag måste gömma mig. Det är ju, fy fan, det är så mörkt.
Ja, det är riktigt mörkt. Men jag tycker ändå det var fint att Margot liksom har liksom kollat till mig på det sättet, att hon noterade att jag gjorde det här.
Jag tror ju hon har ju stenkoll på dig här hela tiden, känns det som.
Ja, men de bryr sig ju verkligen. Ja. Det ser man ju verkligen i papperna.
Ja.
Men på söndagen då, dagen efter, då gick det bra igen och jag var med på en utflykt. Och sedan den 3 mars, nu är det en bit mellan varje anteckningar, nu kan det gå nästan en vecka. Då är det ett samtal med Kerstin, Kerstin heter hon, hon är klassföreståndare för mig. Och hon berättar då att hon inte ens har haft någon kontakt med min mamma överhuvudtaget. Och att klasskamraterna har börjat fråga efter mig. Och socialen berättar då att Kerstin då kan berätta vart jag är. Och att Kerstin ska komma på besök i familjehemmet för att prata om skolgången.
Mm-hmm.
Och då kommer även socialförvaltningen vara med.
Så läraren kommer ändå till Margot och Roine för att prata med dig och dem om skolan?
Ja. Sedan så är det, bär det av till läkaren igen då jag behöver mer Bricanyl och grejer och samt något annat.
Bricanyl är för andningen eller?
Ja, men precis.
Eftersom du har pälsallergi.
Detta då det i familjehemmet finns pälsdjur.
Det är så sjukt. Men kommer du ihåg någonting av det här? För nu har ju liksom det börjat gå sin gilla gång här hos fosterfamiljen ju. Nu har det gått några veckor. Kommer du liksom ihåg att det var har den här utredningen påbörjats här? Den här 4 veckors utredningen?
Nej, då hade du stått i anteckningarna.
Ja, så det här är liksom inför det helt enkelt.
Här har vi den 4:e, alltså dagen efter samtalet med min klassföreståndare, så kommer mamma på besök. Och det är samma dag då som jag även var på läkarbesöket där. På grund av att de hade pälsdjur. Och då berättar mamma för socialen. Här har vi både Margots anteckningar som hon har pratat med socialen och mammas.
Mm.
Och då har jag fått ett utbrott vid fikabordet och slå till min mamma över munnen.
Oj.
Men efter samtal med Margot så menar han inte att slå till mamman, utan han lekte att slå ut med armen.
Okej,
så för fan vilket jävla, alltså det, nu blev alltså, jag var så adrenalin. Man bara, men alltså, sätter du dit din egen son för en olycka när han leker?
Så det som Margot ser som liksom en utsvävning av en arm, ser din mamma som ett hotfullt slag?
Ja, och att jag fick ett utbrott också.
Ja.
Medan enligt Margot då så lekte jag och slog ut med armen.
Mm. Men det är ju din mammas vilja att hela tiden mörkmåla dig helt enkelt. För att visa att han är våldsam mot mig.
Ja, alltså det är helt otroligt.
Mm.
Och enligt Margot så pratar Joakim inte om att åka hem. Och nästa besök av föräldrarna då ska äga rum på söndagen.
Minns du det här att din mamma kom? Och minns du oron inför det?
Nej, inte riktigt. Alltså, det är också så här lite mer tunna fragment bara.
Mm.
Och här har jag då varit på BUP. Det är den 9 mars 1994. Så då berättar psykologen där att jag var väldigt lugn och samlad. Och även koncentrerad. Det har jag inte varit tidigare.
Mm.
Och att jag visar väldigt tydligt att jag trivs hos Margot. Och hennes frågeställning, psykologen, är då om... ja, men hon har samma frågeställning här. Att uppstår samma problem med de andra barnen? Alltså hon det är ju den här psykologen som vi pratade om i förra avsnittet.
Som verkar vara vettig. Som
ja.
Var den första som frågade om så här, hur står det till med mamman egentligen?
Ja, och hon frågar, har mammans beteende förändrats?
Mm.
Uppstår samma problem med de andra barnen? Men vet du, jag är väl ledsen att jag inte har min pappa i livet, berättar jag här. samtidigt under samma besök.
Menar du styrpappan här eller din biologiska
pappa? Min biologiska pappa, avsaknaden av honom.
För vad hände med den grenen av familjen? För vad var din riktiga pappa så att säga under det här?
Men mamma berättade ju aldrig för honom att jag var familjehemsplacerad och han fick ju inte träffa mig i stort sett. Men varje gång de hade bestämt en träff att han skulle träffa mig så dök ju inte mamma upp.
Okej.
Okay. Och du vet ju på den tiden så hade ju
mamman
all makt. Mm. Här har jag börjat, den 11 mars börjar jag skolan.
Ja. Yeah.
Och det har gått bra. Margots son Mattias följde med i taxin fram och tillbaka så att jag slapp att åka ensam.
Det känns som hela den här familjen liksom sluter upp och hjälper till.
Ja, men det är verkligen. Och här nämner jag att jag vill att morfar ska komma och hälsa på.
Mm.
Men det vill inte mamma. För att Joakim är morfars gullebarn. Margot undrar, vad står detta för? Och vill liksom gå till botten med vad mamma menar med det.
Men om det... Alltså, vad menar hon att hon menar? Eller, alltså, vadå gullebarn? Det ser jag som något positivt.
Ja, jag menar det, men det var inte bra för mig att jag träffade morfar enligt mamma.
Okej. Okay. Står det någonting om din morfar i de här papperna?
Ja, men det kommer komma mer.
Mm.
Och då den 16 mars, 5 dagar efter den anteckningen att mamma inte vill att morfar ska hälsa på. Då kommer mamma på besök och då har morfar då fått hälsa på under villkoret att mamma är med.
Mm-hmm.
Och jag tror att det är att hon är rädd. Vad ska jag och morfar prata om som Margot här?
Mm,
kommer exakt. Morfar ta mitt parti att mamma tar tabletter och missbrukar och att det inte ligger till som det hon har nämnt till socialen?
Ja.
För hon vill verkligen inte att...
Du och morfar ska vara själva.
Nej, för hon beskriver det som att jag kan manipulera morföräldrarna och linda dem runt mina fingrar.
Okej.
Okay. Så därför ska inte jag vara ensam med morfar, beskriver mamma.
Mm.
Samtidigt samma dag så bestäms det att jag kan stanna till april månad ut.
Mm.
Och det är alltså...
Det var 11 mars nu va?
16 mars.
16 mars.
Så vi har 1,5 månad som jag ska vara kvar hos Margot och Roine.
Vad tycker din mamma om det då? Det tycker hon är väl alldeles för kort tid?
Ja, alltså socialförvaltningen, BUP och Margot och Roine ser ju att jag ska flytta hem efter den tiden. Att det här är en period då vi bara ska reda ut varför det har blivit som det har blivit hemma.
Mm.
Och att mamma får vila upp sig. Men i och med att jag blev kvar i 6 år så kan vi ju sluta fast att jag inte kom hem efter april månad där.
Och du vet inte riktigt hur och var det grundar sig, så det är ju intressant att fortsätta läsa nu.
Ja, och vad som gjorde att jag blev kvar där.
Ja, för det är ju ganska stor skillnad på 1,5 månad och 6 år.
Den 18 så inkommer ett samtal från min mamma som undrar varför jag inte får någon behandling.
för
då? För behandling?
För pälsdjursallergin?
Nej, alltså för vad det är för fel på mig. Han måste ju behandlas för att det är fel på honom.
Ja, men, ja.
Men jag är ju hos BUP. Jag var ju hos BUP bara en vecka innan.
Ja, och de ser ju ingenting. De ser ju en helt normal kille.
Ja, och jag var ju där på samtal. Det är det som betyder utredning.
Mm.
Jag har varit på BUP och samtalat. Men ändå ringer hon. Vadå någon behandling? Vad tror hon att jag ska få? Elchocker? Eller, alltså...
Ja, då hade väl hon varit glad.
Ja, jag tror. Men vad menar de med behandling?
Men vid det här skedet så har ju inte den här undersökningen som skulle göras klar väl?
Nej, det är den som håller på.
Den håller ju på med de här samtalen.
Precis, ja. Och det är ju olika tester och sånt, ja. man får göra där. Mm. Det är ju det som är en utredning. Jag vet inte vad hon tror att utredning betyder överhuvudtaget.
Nej, precis.
Ska man lägga mig och dra en hjärnscanner och se bara, nej, det är något fel i hans huvud här.
Ja.
Nej, men alltså,
vad svarar socialen på det då? Står det i papperna?
Nej, det står inte. Det står bara att...
Mamman vill att Joakim ska få behandling.
Ja.
Men inte för vad?
Nej, men det svaras då att,
för sinnessjukdom
att
då?
Jag ska ju fortsätta mina samtal på BUP.
Ja, det är det som är behandlingen.
Ja.
Eller utredningen.
Ja, men vad skulle hon kunna mena med behandling? Alltså det är så obehagligt ord.
Ja.
Ska jag medicineras?
Alltså, ja, men, säkert, så att du blir bara en grönsak som ligger i sängen.
Och här vill då de träffa min styrpappa ensam på socialförvaltningen, och så står det lite bakgrund på honom. Vad han jobbar med och var han är uppväxt och sådana grejer.
Men är det lite för att få styrpappan Thomas då i fred och kanske börja ställa lite frågor om mamman?
Eller? Ja, men det skulle det kunna vara, för att min styrpappa då berättar att det inte, han har inte märkt något anmärkningsvärt runt mig.
Det är också rätt sjukt, eftersom din mamma beskriver att hon är så rädd för dig så att hon låser in sig.
Ja, men han är ju förmodligen inte hemma då, om man har frågat mamma.
Nej, precis. Men jag menar, det är konstigt att du är sån ögonkännare, så när alla andra ser så är du liksom en helt normalt barn. Men när din mamma ser så är du ett monster.
Ja, verkligen. Och han berättar även att jag har ju en väldigt nära kontakt med mina morföräldrar. Mm. Och att han kan uppleva också att jag är särbehandlad utav morföräldrarna, och att de är väldigt överbeskyddande mot just mig utav alla barnbarn.
Det är för
no
att du,
shit, ja, varför?
Ja, det är för att du är utsatt av din mammas liksom tyranneri.
Ja, det finns ju en anledning att mormor och morfar tar hand om mig som sina föräldrar. Mm. Thomas kan inte riktigt beskriva hur Annika behandlar barnen på olika sätt. Det är frågan som familjen kan behöva stöd. Han ska fundera vidare på den saken. Och här är då den 29 mars. Då är det en träff på BUP. Sånt här tycker jag är intressant att läsa, för det är ju sådana här grejer jag aldrig har varit med. För det här är ju en träff med min mamma. Mm. Socialförvaltningen och sen Yvonne Lindgren och Kerstin Andersson på BUP. Och nu är ju de här två med som är emot mamma.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så det ska ju bli intressant att se vad som står i den här anteckningen nu. Den 29 mars är det en träff på BUP som jag inte är med. Och det är ju mamma, socialförvaltningen och sen Yvonne på BUP. Och det här ska ändå bli intressant att se vad som sägs. Eftersom jag inte har varit med här och jag kommer inte ihåg. Eftersom de tidigare har ju pinpointat emot mamma. Och då uppger Yvonne på BUP att hon har lyssnat in mig och haft många bra samtal med mig. Och att hon hunnit träffa mig redan 5 gånger. Mm. Och det är ju mycket på, jag har ju bara varit i fosterfamiljen strax över månaden då. Mm. Och det finns en stor sorgsenhet. Jag är djupt deprimerad. Jag är orolig för att bli övergiven. Rädd för sig själv. Men Joakim känner en trygghet där han är nu. Joakim vet inte själv varför och om han är arg. Och det är fortfarande inget fysiskt fel på Joakim.
Nej. Och det här är den psykologen som har gjort den här utredningen.
Ja. Mm. Mamman tar då upp fritids. Det är någonting som har hänt där.
Hon börjar med att försöka det, men det är gamla spåret igen.
När Thomas hämtade Joakim på fritids, alltså min styrpappa, sista gången, så fick jag ett utbrott. Mamma ställde en följdfråga. Det måste ha hänt Joakim någonting där då. Jaha, när jag får utbrott en gång på fritids, men när jag får utbrott i samband med morsan 50-11 gånger, då är det inget fel på henne.
Nej.
Det är bara helt normalt att jag får utbrott så fort jag ens ser henne. Men att jag får utbrott en gång i samband med fritids, då är det ett övergrepp som har hänt där.
Hur många gånger har dina barn, när du har hämtat dem på fritids, skrikit och gapat över någonting?
Väldigt ofta.
Väldigt ofta. Så jag menar, det är ju det barn gör. Jag menar, det kan ju vara så här att om man går och hämtar sina barn och de inte vill sluta leka, då kan de ju få ett utbrott.
Men nu på mötet här bestäms det att socialkontoret ska ju forska i det här och träffa fritids och prata med dem och se om det finns andra barn som mår dåligt och har blivit utsatta.
Oj, nu har hon ändå dratt igång någonting.
Nu har hon ju dratt igång karusellen. Ja, den är ju svår att backa.
Ja, verkligen.
Hon har ju skottat in övergrepp och att det händer grejer i mörka rum på fritids.
Ja, det är ju också sjukt att då, om hon eventuellt misstänkte att det var någonting sånt som hade hänt, att hon inte har kontaktat personalen.
Ja. Mamma då tar upp morfar igen och säger att vi har haft skumma myskvällar och att morfar behöver mig väldigt mycket.
Oj, så nu börjar hon anklaga sin egen pappa för övergrepp?
Ja, det här har jag haft fragment ifrån och då har jag beskrivit liksom att jag har hört morfars namn men jag kan inte placera var, men nu kan ni ju placera för det är det här jag har hört.
Men
jag har aldrig haft några myskvällar med morfar. Det här är bullshit, det här är påhittat. Alltså, det skulle jag ändå komma ihåg. Vi har inte haft, alltså, morfar var ganska introvert på det sättet. Alltså, han var inte den här berörande morfaren.
Nej.
Jag vet att morfar älskar mig jättemycket och brydde sig massor. Men han var inte den som gav en lång kram.
Nej.
Utan han var mer så här... Rätta till det lite. Alltså det är ingen fara.
Lite så här grabbig, dunk i ryggen.
Ja, men lite på det sättet. Alltså han visade på sitt eget sätt och den generationen var ju lite sådana. Morfar var väl född i början av liksom 1920-talet där någon gång.
Mm.
Så det här känner inte jag igen överhuvudtaget, att jag då ska haft myskvällar med morfar varje fredagkväll. Om det nu vore ett problem... Varför har då mamma släppt iväg mig varje fredagkväll för att ha myskväll med enbart morfar? Och det är också direkt anklagande, för mormor var ju alltid hemma.
Mm.
Ja, och jag sov i ett annat rum, för de hade en bäddsoffa i det andra rummet. Ja, för morfar var väldigt så här, jag fick göra mitt och han kunde ligga och läsa tidningen. Alltså...
Men då, när hon känner att hon eventuellt inte får gehör för andra saker, så börjar hon ju nu då anklaga sin egen pappa. Det är ju riktigt jävla mörkt.
Ja, det är ju alltså...
För jag menar,
han har ju gått bort nu, men han har ju vänt sig graven om han hade...
Men det här måste han ju fått reda på.
Jag vet inte.
De måste ju ha gjort det nu. Om en mamma anklagar en morfar för liksom... övergrepp så som hon gör här nu.
För det gör, hon har ju inte gjort det ordagrant, men hon skriver morfar har behövt Joakim. Ja,
och myskvällar.
Och myskvällar, ja.
Det är ju inte så bara jättebra att de har myskvällar, utan så
nej,
de har
suspekt.
Skumma, ja, suspekta myskvällar. Så jag menar, det, om socialen inte kollar upp morfar här nu, så gör de ju, det är ju tjänstefel.
Ja.
Så jag menar, din morfar måste ju få reda. Tänk när han får reda på det. Alltså det här, vi har hört att din egen dotter anklagar dig för det här.
Alltså det skulle jag ändå komma ihåg. För att jag har ganska glasklar bild hur mina besök var hos mormor och morfar och hur sättet var.
Men nu har ju hon då anklagat eller sagt
att... Hon säger också även att jag har under de två senaste åren varit hos morfar varje fredagkväll. Det är alltså 104 besök på raken då. Det känns ju helt otrovärdigt att varje fredagkväll...
Ja, men också så, om hon misstänker att det har varit myskvällar så att hon har släppt iväg dig då i två år varje fredag.
Hon har ju misstänkt att jag blir övergripen på fritids, men dit skickas ju varje dag också.
Ja, ändå låter det gå dit.
Jag är allergisk mot pälsdjur, ändå skulle jag dit.
Men alltså, okej. Okay. Vid det här laget då så har ju din mamma sagt att du har blivit... utsatt för övergrepp både på fritids och egentligen då säger hon ju att din egen morfar har utsatt dig för övergrepp också.
Ja. Men nu ska ju socialkontoret träffa mormor och morfar. Nu ska hon både träffa fritids
jag menar
och mormor och morfar.
Ja, men tänk dig samtalet med din stackars morfar.
Ja, vi får ju se vad de säger då. För nu har ju dragit igång en jävla karusell både med att träffa fritids och mormor och morfar.
Nej, jag vill inte läsa morfarmötet-pappret. Mm.
Frågan om jag ska flyttas hem igen efter april då. Varpå mamma svarar att hon mår dåligt. Hon har en oro att allt kommer bli som förut när jag kommer hem. Mm. Men då erbjuds hon stöd från socialen och BUP i samband med att jag kommer hem. Men det mest önskvärda skulle vara om Joakim kunde kvarstanna i familjehemmet vårterminen ut samt över sommaren.
Oj, okej. Okay. Så du skulle åka tillbaka hem i april.
Ja.
Men nu pushar mamma det till augusti, september.
Ja, för det här är ju 29 mars.
Ja, precis. Så nu är det bara några veckor kvar tills du kommer hem.
Ja, och det känner väl mamma på sig.
Mm.
Och då tas det upp att jag ska kvarstanna vårterminen och sommaren.
Och vad säger SOS om det då? Står det?
Att de inte kan svara på detta då eventuellt andra barn är på väg in i familjehemmet. Och det är inte säkert att jag kan vara över sommaren, men det som familjehemmet har lovat berättar de för min mamma då att jag kan kvarstanna under april månad.
Mm.
Men då vill min mamma ha ett förslag på en annan lösning.
Hon bara, så det är ert problem att lösa, säger hon ju nu. Eller hur? Lös det. Han får inte komma hem. Ni får lösa det.
Yvonne då på BUP ska träffa mig nästa gång den 20 april.
Mm.
Och en ny gemensam träff för mamma socialförvaltningen och BUP sätts till den 3 maj då.
Hur känns det när du sitter och läser de här papperna nu?
Man blir ju arg alltså. Mm. Att det är... Det är ju en enda lång harang av att inte ta ansvar för sina egna handlingar. Och att liksom skjuta över det på första närmsta. Liksom. Att inte ens ha respekten emot sin egen far. Liksom. Alltså här, fan, jag vill inte bli frågasatt. Det är morfaren, de har myskväll varje fredag i 2 års tid. Morfaren behöver Jocke på något skitkonstigt sätt. Mm. Kolla på det istället.
Mm.
Hon skickar iväg så här rök. Alltså.
Bländverk.
Ja, verkligen. För att tänder små eldar överallt så att de ska gå liksom och kolla vart det luktar bränt med för att liksom inte kolla vart det egentligen är fel. Här är besök då i familjehemmet den 6 april och jag är jättetrygg i familjehemmet. Jag har inga problem med sömnen som mamma har beskrivit. De pratar då om hur länge jag kan stanna och de kan inte ge något besked för att de vet inte. De har lovat de här det är 2 pojkar på ingång utav en placering som de måste ta ifall det blir så. Så de kommer behöva vänta med och ge besked om jag kan stanna över sommaren.
Så fosterfamiljen ska egentligen ha 2 nya barn in. Men din mamma vill att du ska vara kvar.
Ja.
Mm.
Margot berättar att Joakim är mycket trängd i kontakten med min mamma. Vad menas trängd?
Ja, men att ja, du är väl... illa till mods när hon är där. Att du känner dig liksom trängd. Ja. Liksom.
Margot berättar att mitt bordsskick är väldigt dåligt. Och att det har varit ett föräldramöte i Joakims klass. Margot ringer socialförvaltningen och berättar att Annika aldrig gick på detta möte.
Mm.
Jag tycker det är bra att Margot liksom...
Margot håller koll på din morsa.
Ja.
Att hon inte går på de här föräldramötena. Men hon tycker ju, du är ju Margot och Roynes problem nu. Du är ju deras unge nu. Då kan ju de gå på föräldramötena, tycker hon.
Jag tror inte morsan har varit på något möte innan heller, om jag ska vara ärlig.
Men det här bordsskicket då? Vad står det om det? För det har jag för mig att du har pratat om någon annan gång. Jag
åt mycket med händerna.
Ja, du kunde typ inte äta med kniv och gaffel.
Nej, jag fick aldrig lära mig det. Här har vi samtal den 13 april med Dalsgårdens fritidshem. Vi hoppar över namnen på de som jobbade där.
Ja.
I och med att det kanske går att söka reda på.
Så nu är det alltså det här uppföljningssamtalet på det eventuella övergreppet.
Yes.
Mm.
Och de berättade att jag började gå på fritids i samband med årskurs 1 och att jag tidigare hade varit på ett annat fritids. Han kom till fritidset med ett extremt dåligt bordsskick. Tuggade åt sönder servetter när jag skulle äta mat.
Förlåt att jag skrattar.
Men enligt fritids är Joakim en väldigt god, varmhjärtad och snäll kille. Han har väldigt charm och glimten i ögat. Joakim är extremt omtyckt av de andra barnen. Han är lite av en pajas, en clown och spelar mycket spratt. Där känner jag igen mig själv.
Mm. Men kommer du in på det här eventuella påstådda övergreppet?
Fritidshemmet har extremt sällan kontakt med min mamma. Det var alltid morfar som lämnade och hämtade Joakim.
Mm.
Alltså vilket jävla ansvar som morsa. Alltså.
Mm, mm. Men jag tycker det är så sjukt att då hennes pappa, alltså din morfar, har ställt upp och liksom tagit hand om dig. Barnvaktat dig, gått med dig till fritids, gått med dig till skolan. Och ändå så beskyller hon honom för övergrepp.
Ja.
Det är så jävla mörkt.
Jag vill inte berätta vad som hände hemma när de pratade med mig. Alltså jag var svår att få ur information vad jag hade gjort när jag inte var på fritids.
Ja, står det i papperna?
Ja.
Jag berättade, fritidspersonalen säger det, att du berättar aldrig någonting om hur du hade det hemma.
Nej. Men på fritids uppmärksammade man att jag började få utbrott i samband med jullovet.
Mm.
Då ville jag inte komma till fritids. Morfar fick inte med honom dit. Det slutade med att styrpappan fick försöka lämna honom. Vid ett tillfälle hade han släpat in mig. Joakim ville inte heller gå till skolan. Han hade slutat fungera. Det hände att han rymde.
Och det här var ju i direkt anknytning till att din mamma hotade med att ta livet av sig.
Ja, precis. Alltså här hade jag som social, alltså handläggare, börjat fatta, alltså nystat ihop allting.
Mm.
För att vi har ju ett startskott där alla beskriver att jag gick från fullt
fungerande.
Ja, förutom att jag var
dåligt bordskick, men ändå fullt fungerande, liksom skön kille.
Ja, till att inte fungera överhuvudtaget, och alla beskriver runt julen.
Ja, så det är ju liksom, ja, då traumat började ju på något sätt. Eller eskalerade i alla fall.
Då berättar de att föräldrarna har tagit upp att Joakim kan ha varit utsatt för något på fritids.
Berätta sos det nu.
Ja.
För fritids. Så det här är första gången fritids hör det nu?
Ja.
Och vad säger fritids då?
Nej, det enda är, vet du, att jag under en lek, vet du, blev instängd i ett rum någon gång. I övrigt har de inte uppfattat överhuvudtaget att jag skulle vara utsatt på något sätt.
Nej. Måste ju ändå kommit lite som en chock för dem också.
Ja, verkligen.
Hade jag varit fritidspedagog och någon SOS kommer och säger så här: vi har hört att det försiggår fuffens här. Då hade man ju blivit både arg och jävligt besviken.
Ja, alltså det är jättekonstigt.
Mm.
Så det finns ju liksom ingenting de kan. Och det här är ju två stycken från fritids. Så det är ju inte så att de sitter med the molester som kan bara...
Nej, ingenting händer. Nej, precis. Nej.
Det är ju både en manlig och en kvinnlig som deltar vid det här samtalet. Så det är ju två företrädare från fritids.
Mm.
Den 20 april så stack jag från skolan.
Så nu, okej. Okay. Så nu är det... varför gjorde du det då? Vet vi det?
Nej. Oro för mamman. Att något ska ha hänt mamman.
Mm.
Så jag hade gått hem till mamma.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.
Margot ringer till socialförvaltningen och är orolig för kontakten med min mamma. Men socialförvaltningen köper inte det Margot säger, utan säger att Joakim behöver tät kontakt med familjen. Uh-huh. Margot berättar förhållandet mellan Joakim och mamman. Det måste bearbetas och utredas.
Mm.
Så här finns ju, nu är det inte bara en, utan nu är ju Margot slagit larm här.
Mm.
Att hon börjar märka sambandet att...
Det är någonting jävligt konstigt som försiggår här.
Ja. Och även BUP ställt samma fråga. Mm. Liksom kontakter med min mamma. Vad är det som händer där? Men Margot får inget gehör.
Nej.
Men det var ju så på den tiden. Mamma hade ju all makt.
Mm. Mm.
Hon kunde ju flytta mig hur hon ville fram och tillbaka egentligen. Den här personen på BUP som har ifrågasatt mamma hör av sig den 25 april då. Då har ju mamma varit i kontakt där. Och krävt besked om mig igen.
Mm. När ska han få sin behandling?
Ja, när är behandlingen? Mm. Och att jag behöver en individuell terapi, säger mamma då.
Okej. Okay. Och vad svarar SOS på det då?
Nej, det finns inget svar, utan det är bara en anteckning. Ja, att, okay. Att,
att mamman har begärt det?
Ja, att buppar av sig till socialförvaltningen och berättat att det har inkommit ett samtal från mamman. Då.
Mm.
Samtal med Thomas, alltså styrpappan, som berättar att, att det har varit svårt sista tiden när mamma ska lämna mig. Och jag har haft det svårt om mamma går hemifrån. Och jag vill veta hur lång tid saker och ting tar när de kommer tillbaka.
Men nu berättar han om tiden innan du blev fosterhemsplacerad.
Precis.
Ja.
Och att jag har varit mer krävande på grund av detta än de andra barnen.
Ja, men det är ju för att din mamma sagt det till dig rakt ut att hon ska ta livet av sig.
Ja,
de andra barnen är ju så små så de har inte uppfattat det.
Nu förstår jag ju varför det här samtalet med min styrpappa äger rum. För mamma är ju... skickat honom då och berättat att de har tagit beslut nu att jag kan inte få flytta hem och att de får lösa någonting annat då om Margot och Roine inte...
Men, okay, så det...
Mamma är fortfarande traumatiserad och behöver bli starkare först.
Det är så sjukt.
Ja, det är riktigt sjukt. Och då tas ju möjligheten att få hjälp i hemmet. Så här. Men vi kan ju hjälpa er i hemmet.
Som de har sagt flera gånger, men det avböjer hon ju hela tiden.
Ja, men precis.
Så nu har ju hon definitivt sagt nu då, han får inte komma hem. Ni måste lösa det.
Ja, men nu är det nog kört.
Ja.
Om jag inte blir kvar hos Margot och Roine så blir det ju någon annanstans här.
Mm.
Nu har vi här också samma dag. Så de drog ju ändå igång apparaten här. För de har ju både träffat fritids och mormor och morfar på samma dag.
Okej, okay. De hade en riktig, nu går vi igenom det här dagen.
Ja, så de, det är väl ändå positivt att de faktiskt tog det mamma sa på allvar och kollade upp det.
Mm. Så nu är det morfarsamtalet?
Ja, och morföräldrarna vet inte riktigt vad som har hänt mig eller om det har förekommit mobbing på fritids på frågan om jag är utsatt där.
Mm.
På frågan om jag tidigare gillade fritids innan jullovet så säger de att jag gjorde det. Och morfar berättar att han har skjutsat mig och min bror Kristoffer till fritids och jag har hämtat dem varje dag. Och sedan har han kört hem dem då till min mamma. Han hämtade oss 06.45 på morgon och hämtade oss på fritids runt 15-tiden.
En lång dag då.
Mormor berättar att hon får hjälpa min mamma väldigt mycket med saker.
Mm.
De tror att jag behöver prata och jag kanske behöver någon form av psykologkontakt.
Det är inte du som behöver det, det är din mamma som behöver det.
De berättar också att de vill att jag ska flytta hem snarast. Att min mamma får ta ansvar för mig.
De tycker ändå så här, nu, hon måste skärpa sig.
Ja, att ja men precis. Nu är vi inne i maj, den 5 maj.
Men det framkommer inte under det samtalet att...
Inga frågor om det.
Nej. Tror du att det är för, det kan vi ju bara spekulera i, men tror du att socialen tycker att det låter för märkligt? Och liksom...
Jag vet faktiskt inte, för det är inte en enda fråga om det, men de frågar mormor och morfar om det kan ha hänt övergrepp på fritids.
Ja.
Mynnar det samtalet ut i någonting? Eller det mynnar bara ut det att morföräldrarna tycker att din mamma ska ta mer ansvar?
Ja.
Mm.
Och att, att situationen inte är så pass allvarlig att jag ska behöva vara på ett familjehem i Ödeshög. Det ifrågasätter både mormor och morfar vad jag gör där.
Ja. Ja, det är ganska rimligt att ifrågasätta.
Ja,
för det är ganska stort ingrepp i ett barns liv att bli fosterhemsplacerad.
Ja. Den 9 maj så inkommer det då samtal från min mamma igen.
Hur går det med utredningen, undrar hon? Hur går det med behandlingen?
Nej, hon säger att jag måste stanna i familjehemmet ett år till.
Ett år? Nu blir det ett år?
Ja.
Det är så sjukt.
Hon behöver vila upp sig.
Ja,
hon blir stark för att kunna ta hand om mig.
Hon
har ju ingen tanke att ta hem mig.
Nej, hon skjuter det framför sig.
Det här att vila upp sig och bli stark och allting, det är ju bara bullshit.
Ja,
det är ju bara ett sätt att bli av med mig.
Mm.
Samtal inkommer från morföräldrar, alltså mormor och morfar, som motsätter sig att mamma ska skjuta det här ett år.
Så de ringer själv till SOS och säger det? De måste ju ha fått reda på det och bara, nu får det vara nog. Så de ringer själva till SOS och säger så här, nej, nej, nej.
Ja, samtal då med Annika senare som är fortsatt anser att detta är bäst för Joakim.
Vilket? Att stanna hos Margot Orne?
I ett år.
Ja, för hon är ju den som har liksom pinpointat din mamma och vet att hon är ju förmodligen problemet. Så om man tittar bara utifrån ditt perspektiv så mår ju du säkert bättre hos Margot Orne än hos din mamma.
Ja.
Så hon ser ju ditt väl främst.
Mamma säger också att hon står på sig fast mormor och morfar säger nej. Att hon tycker också att det är bäst för mig. Nej, det är bäst för dig.
Det är bäst för henne, tycker hon.
Mm. De bestämmer att de ska tillsammans med familjehemmet berätta det här för mig att jag ska bli kvar i ett år.
Margot och Ronny köpte det direkt då? För de, de fattar liksom att säga, okej, nu måste vi ta hand om den här pojken.
Ja, de tog på sig det uppdraget.
Mm.
Detta betyder ju också att jag inför årskurs 3 kommer byta skola. Det blir också en stor förändring.
Mm.
Och att jag kommer fortsätta med då terapi hos BUP, hos Yvonne där.
Minns du det samtalet du hade med dem om att du skulle bo kvar där?
Ja, där kommer jag faktiskt ihåg.
Hur kändes det då?
Jag var ju väldigt så anklagande mot mig själv vad jag gjorde för fel. Och där tror jag att jag kommer komma i papperna längre fram att jag frågar så här, vad ska jag behöva göra för att mamma ska vilja ha mig igen? Vad behöver jag förändra? Margot berättar ju för... Du har ju pratat med Margot inför vi gjorde familjen Lundell. Och det var ju... Det är ju någonting som lever kvar hos henne.
Mm.
Ett barn som liksom rycker henne. Vad ska jag göra för att mamma ska tycka om mig? Hon mår ju fortfarande dåligt än idag för det här Margot. Men jag känner ändå, fan vilken fin människa Margot är. Alltså.
Ja, verkligen. Verkligen. Hon tog ju liksom, hon tog ju dig till sitt hjärta direkt. Och bara, den här pojken måste vi ta hand om.
Ja, det är det som är så hemskt att det skärde sig som det gjorde sen. Det kommer vi ju till sen. Men när mamma så att liksom, jag hade landat där, jag trivs där, jag vill vara kvar där självman. Då börjar hon bygga in i mitt huvud att de var skitdåliga människor.
Mm. Då börjar hon... gaslightade igen.
Ja. Och det gjorde ju, annars kanske jag hade haft kontakt på ett helt annat sätt med Margot och Roine genom alla år. Nu tog det ju jättelång tid innan vi fick upp den igen.
Mm. Du hade också väldigt dåligt samvete gentemot dem, minns jag.
Ja, verkligen. Och det kommer jag nog alltid ha. Jag har en sån här ledsen klump när jag läser om Margot.
Mm.
Den fina Margot som liksom alltid var där och försökte försvara mig och det är ett samtal med Margot den 11 maj. Och enligt Margot så mår Kristoffer inte bra i familjen som situationen är just nu. Hon vill att socialen ska uppmärksamma detta.
Mm. Så nu tar hon på sig till och med din lillebrors ångest också.
Ja.
Och ser liksom och säger, hela familjen mår ju dåligt över det här. Liksom. Ja, förutom din mamma då, hon mår ju toppen.
Varpå de bestämmer då att de ska komma ut den 18 och besöka Margot i familjehemmet. då har eller min mamma brutit mot det här och själv berättat för mig utan att socialförvaltningen eller Margot är med att jag ska vara kvar där ett år.
Hon bara drog av det där bandaget snabbt som ja, fan.
Hon klippte det själv. Hon drog också kortet att jag skulle byta skola.
Lika bara slänga in det direkt.
Och jag hade blivit ledsen över det. Och kommit med många frågor runt det.
Mm.
Och jag ville veta vilken skola jag ska börja i.
För nu, precis, du skulle börja trean. Det är jättekänsligt.
Ja.
Det är precis den klassen som min son ska börja i nu. Det är så sjukt att ni är i samma ålder i det här.
Margot Reune tackade då nej till de andra placeringarna.
Mm.
För det har dragit ut för mycket på tiden. Och att det inte är bra för mig att det kommer barn i samma ålder som mig till familjehemmet. Och så kan det ju säkert vara.
Mm.
Att det är nog bra att det är lite skillnad precis som det är i syskonskaror.
Ja, men tänk, för jag menar, de två pojkarna som eventuellt skulle komma bär ju på sina trauman. Om det skulle komma liksom in i ditt trauma också så hade det ju kunnat bli jätteknasigt. Men tänk då, hela den här situationen, det har ju påverkat så många andra också.
Ja, verkligen.
Nu fick ju de här pojkarna kanske inte hamna där de skulle hamna på grund av att din mamma gjorde som hon gjorde. Ska vi ta en sista uppdatering innan vi avslutar det här avsnittet?
Yes, den 27 maj.
Den 27 maj.
Vi är fortfarande då 94 för er som lyssnar, men det tror jag att ni förstår om jag bara uppdaterar dem där.
Vi har rört oss från februari till maj nu då.
Ja, och då dök inte mamma upp på BUP. Tillsammans med mig.
Nej, perfekt.
Så hon har fått två nya tider. Den 9 juni och den 15 juni. Jag har fortsatt rymma hemåt. Orolig för mamma.
Mm. Så du har vid ett flertal tillfällen här stuckit från Margot och Reune för att komma hem och kolla hur mamma mår då?
Ja, enligt Margot. Enligt mamma. Så hade jag stuckit hem dit för att nita henne.
Nej.
Jo.
Står det på riktigt? Ja. Läs det ordagrant.
Enligt mamman hade han haft utbrott och sparkat och slagit henne.
Mm. Så Margot säger att du har varit orolig för hur din mamma mår. Och försökt liksom komma hem och titta på det. Liksom se så att hon faktiskt mår bra. Eftersom ja. du levde ju hela tiden med ångesten att mamma kanske tar livet av sig. Här. Och när du då gör det så säger din mamma att du var där hemma för att sparka och slå henne.
Ja, det är så olika bilder. Ja, det, även om Margot inte var med där och kan gå i god att jag inte gjorde det. Så tror jag mer på Margot i den här situationen. Alltså det hade ju vem som helst gjort.
Ja, Margot är ju en av de få vettiga i den här historien.
Det låter helt sinnessjukt att jag bara, nej men jag rymmer från Margot Reune för att åka hem och nita morsan.
Ja, precis. Ditt hat skulle vara så stort då, så du bara säger, jag klarar mig inte en sekund längre, jag måste åka hem och slå henne och sen åka tillbaka.
Det här är ju bara ett sätt för henne liksom, det här året, att det bara ska bli mer och mer och mer.
Ja. Ja, vi har kommit vidare till papper 15 i det här avsnittet. Som ni hör, så finns det väldigt mycket att gå igenom och det känns ju som att det här kommer bli en följetong.
Ja.
Som det blir några avsnitt faktiskt. Som vi kommer sticka emellan liksom med vanliga avsnitt där Jonna såklart är med. Så vi kanske kör något sånt här ibland och sen så kör vi vanliga avsnitt och sen så kommer vi tillbaka till det där. Så det blir någon slags följetong. För nu måste vi ju följa det här till slutet.
Ja, det är ju, alltså även om det är mig det handlar om och det är jättetragiskt, så finns ju någon slags spänning i alla de här kontakterna som man själv aldrig visste existerade.
Ja.
Jag har ju mina fragment och mina bilder hur det gick till och mina upplevelser och känslor.
Mm.
Här får ju faktiskt alla andras tankar och vad som hände över mitt huvud.
Ja. Och du, som sagt, du visste ju inte att din morfar hade blivit anklagad för övergrepp.
Nej, alltså jag bara hörde i perfori någonstans att han var indragen i någonting. Men
inte så här svart på vitt som vi har fått reda på i det här avsnittet.
Nej, och det verkligen dementerar jag på alla sätt. Morfar, jag vet, alltså, det är inte så att jag har varit med om någonting och förträngt det.
Nej.
Utan jag vet att morfar är inte den människan och vi har aldrig... Alltså jag vet hur svår han var alltså, att komma nära så, alltså, fysiskt.
Ja, det är ju en brunn av sorg som vi ger oss in i, men väldigt viktigt att vi belyser det.
Ja, ja, verkligen.
Okej, gänget, tusen tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!